Då tackar jag att jag får vara här. Jag är extra glad att jag får vara här, för jag har sällat mig till den stora skaran som nu är förkylda i vårt land. Och det är ju inte lika kul. Men jag tänkte att jag trodde jag är nog jättemycket bättre idag, men det var inte riktigt så. Men jag är i alla fall här, och därför inte jag har tagit någon i hand så där. Och så är det ju bra att ni har jättebra ljud här nu, för att han sa där nere att han kunde hjälpa mig nu, så jag inte behöver att höja rösten så jättemycket, utan det ska nog gå bra med den här ljudanläggningen. Skulle jag nu få en hostattack så stänger han av där nere, och så får ni ursäkta att jag vänder mig om. Sen har vi ju en lungspecialist här också, det är ju jättebetryggande. Ja, tack så mycket. Jag är ju som sagt sjukhuspastor och har varit här nu sedan 18 år tillbaka i Skövde. Jag fattar inte vad tiden tar vägen. Så är det i alla fall. Och Valdemar skrev till mig för länge sedan att ni skulle ha det här temana. 4 av de 8 dimensionerna från WHO om existentiell hälsa. Och jag ska återkomma lite till det i min information sen. Väldigt roligt att ni har det uppe här. Och det är något som är oerhört aktuellt i hela vårt land. Och det ska jag berätta senare då. Idag hade ni ju tänkt att ni skulle få höra om hoppet. Jag har inte direkt så att jag ska utveckla just det ordet på det sättet. Men jag kan ändå tydligt säga att det är ju så att temat för den här kyrkoårets söndag är ju trons kraft. Och tron hör ju väldigt intimt samman med hoppet. För Paulus, eller inte, det vet vi inte om det är Paulus, men Hebreerbrevet skriver att tron är grunden för det som vi hoppas på. Det ger oss tillförsikt om ting som vi inte kan se. Så det här är verkligen så att jag ska tala idag över ett ämne där Jesus möter, jag ska lyfta fram 4 olika kända personligheter i Bibeln där Jesus möter dem, och på vilket sätt Jesus möter dem. För det är det jag tycker verkligen är en sån lärdom för oss alla. Vi vill ju att Jesus ska vara vårt stora exempel, och att vi genom de här vårt sätt att möta varandra kan verkligen förmedla hopp. Och vad nu hoppet står för. Det är ett jättestort och viktigt ord som kan ta sig olika uttryck i livets olika skeden. Inte minst när livet går mot sitt slut, så vet vi hur människor kan känna att det finns ändå ett hopp. Att jag kanske får vara frisk till midsommar, så jag får vara med en litet tag till. Och så undan för undan, så vi människor är sådana. Vi behöver ha det här hoppet för att må bra, som just i den här existentiella hälsotanken. Och då vill jag lyfta fram de här 4 personerna som Jesus talar om. Och då finns det ett litet utgångspunkt i det jag ska predika om. Det är från Markus 10 och 21. Och det är ett ord som jag verkligen har ringat in i min egen bibel, för jag tycker det är så fantastiskt. När Jesus möter den här mannen som äger väldigt mycket, han är så rik. Och så säger han till Jesus och frågar, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och så räknar han ju upp hur präktig han har varit och att han har hållit alla lagens bud. Och så säger Jesus till honom då att det finns något som fattas, och att han ska gå och sälja. Men så står det, innan Jesus säger det, så står det en viktig rad. Och då står det, Jesus såg på honom med kärlek. Det där är avgörande för hur det Jesus sa skulle landa. Han kunde ha sett på honom på vilket sätt som helst, men han såg på honom med kärlek. Och då, när vi ser på varandra med kärlek, då är det mycket som kan rinna av oss av rädsla och fruktan och frusenhet och rädsla, som gör att vi kan ta emot ett ord ifrån Herren. Så det är utgångspunkten här i predikan, och det har varit en utgångspunkt för mig i alla mina år som pastor, och inte minst i sjukhuskyrkan egentligen. Och jag vill belysa då 4 olika personer vid 4 olika tillfällen. Och det här förstår jag är välkända berättelser för alla, så vi läser ju inte de här händelserna läser dem innan till, utan ni är med i berättelsen ändå. Det handlar om betydelsen av att bli sedd. Hur ser vi på varandra och vad är det egentligen som avgör hur vi ser på varandra? Det första tillfället som jag ska belysa, det är när Jesus är på väg in i Jeriko och hans intåg i Jerusalem närmar sig, ni vet, palmsöndagen. Då möter Jesus Sakaios i trädet, denna rika tulltjänsteman i Lukas 19. Som hade varit en fifflare och gjort lite för tagit lite för mycket pengar och så på det sättet. Det andra tillfället som jag ska lyfta fram, det är när Jesus lämnar Judén för att via Samarien bege sig på nytt till Galileen. Och där stannar han ju vid Sykar. Det står att han måste ta vägen, den vägen, och så kommer han till Sykarsbrunnen mitt på dagen när solen var som hetast. För att vila och svalka sig med lite vatten ifrån den här brunnen. Det tredje mötet som jag ska återge, det återfinner vi i Johannes evangelium, det 8:e kapitlet. Det inträffar i Jerusalem där Jesus precis har bevistat lövhyddehögtiden. Och efter att Jesus hade tillbringat natten på Olivberget så återvänder han på morgonen till templet för att undervisa folket. Det är då som de skriftlärda kommer dit med kvinnan dragandes. Som de tyckte hade de gjort de hade ertappat henne med att hon hade begått äktenskapsbrott. Och det fjärde tillfället, där hänger Jesus på korset omgiven av två rövare. En till höger och en till vänster. Lukas 23, där läser vi hur den ene rövaren bad Jesus om en tanke och genast blev besvarad med orden: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Nu får vi stänga av ljudet lite så jag får hosta. Han var borta. Tekniken var borta. Han måste vara på plats idag när jag är här. Ja. Då är det så här, min fråga: vad är det som förenar dessa personer? Jo, de har alla utfört otillåtna handlingar. Den grundläggande likheten mellan de här människorna, det är ju naturligtvis som det är för oss alla. De är skapade och älskade av Gud. Det är ju grunden för hur vi ser på varann. Men vad är det som skiljer dem åt? För det finns sånt också. Det är hur omgivningen förhåller sig till deras oegentligheter. Rövaren på korset blir tillsammans med äktenskapsbryterskan offentligt uthängda och föraktade, medan den här tjänstemannen Sakaios och kvinnan vid Sykarsbrunnen, de har mera lyckats dölja sina felaktiga handlingar. Det kanske tisslas och tasslas en del bland omgivningen, men utan fakta så vet vi ju att det stannar på ryktesstadiet. Däremot så måste nog Sakaios och kvinnan vid Sykarsbrunnen anstränga sig en hel del för att upprätthålla den här fasaden. Vi vet att vi har ju förstått det genom tolkningar vi har läst om kvinnan, att hon kom dit mitt på dagen när det var som hetast. Det var ju för att hon fick vara ensam då. Då slapp hon att möta alla människors föraktfulla blickar och tisslanden och tasslanden. Och Sakaios som kom på att han kunde klättra upp i trädet, dels för att han skulle se bättre, men också förmodligen för att han inte heller var så där populär. Mycket för att undvika de här sociala omständigheterna så ville de försöka göra så här. Så det finns olikheter mellan de här personerna. Men att bli sedd, det är ju ett av vårt mänskliga, människans mest grundläggande behov ifrån allra första början. Den nyfödde som föds söker föräldrarnas blick, och man säger att vid drygt en månads ålder så fäster bebisen blicken på 3 decimeters avstånd. Ett stort och viktigt ögonblick. Och när man tänker på det där så kan man också tänka att därefter så borde inga barn i världen behöva famla i mörker och tveka om sin kärlek. När blicken möter sitt ursprung så vet vi att där läggs grunden för en trygghet, en grundläggande trygghet som ska forma min personlighet, som ska bära mig genom livet. Och författaren Gunnar Edman har skrivit så här, att barnet buret bär den vuxne. Och det är sådana fina ord tycker jag. Därför att vi vet att den här grundläggande, har vi det i oss så är det något som bär oss när vi sedan ska ut i livet. Nu vet vi att det tyvärr är så att det uppstår väldigt mycket brister och ingen av oss, skulle jag säga, är fullkomlig på den här punkten. Så därför så finns det liksom kanske ingen riktigt fullkomlighet i det, även om vi vill göra vårt bästa. Det finns brister och det här kan göra att livet ter sig mer eller mindre oroligt eller skakigt ibland för oss när vi sen ska ut i världen på olika sätt. Men då har vi ändå ett ord som vi kan landa i och som ger oss den där känslan av befrielse där vi inte räcker till. Så vet vi att i Psaltaren 139:16 så läser vi om att dina ögon, Herrens ögon, de såg oss, står det, innan vi hade fötts så såg han oss. Innan vi formades i vår moders liv så visste Gud om oss. Så även om det skulle ha varit en brist för oss i vårt mänskliga relationer så har vi en som såg oss innan vi ännu hade fötts och innan vi ännu hade formats. Och Guds blick, den är full av kärlek, nåd och barmhärtighet. Och i den blicken får vi alla vila. I den blicken så får vi helas och omslutas av hans frid. Och ju mer som vi låter oss omslutas av Guds blick och vi var och en, när vi själva märker att vi är föremål för Guds kärleksfulla och barmhärtiga, fullkomliga blick, desto mer ödmjuka blir vi och känner att tänk att Gud älskar mig med alla mina brister och det som jag kan bära på. Han ser mig, han helar mig och det tar jag emot. Inte bara för min egen skull utan naturligtvis för att kunna ge det vidare till mina medmänniskor. Därför att Gud har han tröstat mig som Paulus skriver. Barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, säger Paulus. För att vi med den tröst vi själva har fått ska kunna trösta var och en som har det svårt. Så när vi omfamnas av Guds kärleksfulla blick så gör vi det också för att ge den till andra. Och där har vi det här uttrycket för att verkligen kunna förmedla hopp till våra medmänniskor omkring oss. När vi själva har fått uppleva ljuset ifrån Guds kärlek. Bibeln har mycket att säga till oss om blickens betydelse. I första Moseboken till exempel så säger Herren till Kain som har blivit vred på sin broder Abel och så har han sänkt blicken. Det här är ju också väldigt här metaforiskt, just hur man kan, vi vet hur vår kroppshållning och vår mimik kan tala mycket om var vi befinner oss och hur det är ställt. Och då står det så i första Moseboken, om du handlar rätt då vågar du lyfta blicken. Så det är ju ett sånt där tänkvärt ord. Om du handlar rätt, då vågar du lyfta blicken. I ordspråksboken finns det mycket. Där står det bland annat så här. Rikta blicken rakt framåt. Se på det som ligger framför dig. Ge akt på var du sätter foten. Så vandrar du alltid på fast mark. Och så står det också så här. Vänliga blickar gör hjärtat glatt. Ja, hörrni, hur är det då? Hur ser vi på varandra egentligen? Nu glömde jag att ta med mig en sak, kom jag på. Jag undrar vem jag ska prata. Jag känner Niklas. Jag glömde att ta med mig en liten sak som jag skulle ha läst upp nu, men jag har den rätt så väl i huvudet ändå. När jag var ung och jobbade inom vården, jag var undersköterska i min tidigare liv tänkte jag säga, men jag jobbade som undersköterska 4 år drygt. Då jobbade jag är från Öland och var där på sjukhuset i Borgholm. Och då var det en sjuksköterska som gav oss en gång vid ett tillfälle en liten skrift, en liten berättelse om, det hette ett verkstadsmöte. Och det där var väldigt roligt. Jag skulle läsa det, men jag ska försöka återge lite grann. Det handlar nämligen om att det var mästaren som kom till sin verkstad och skulle se på de skulle bygga en predikstol. Men då hade det blivit lite kalabalik i det där verkstadsmötet. För de här olika redskapen, de hade ju olika syn på varandra och irriterade sig på varandras egenheter. Och då var det bland annat här till exempel att broder Borr, han borde ju avgå för han vrider alltid folk åt fel håll. Och den där broder Sandpapper, han gnider och gnider och vad det nu var för någonting, så att han tror att han är den enda som har rätt. Och ja, ni vet vad de här olika redskapen, hur de på olika sätt hade ju sin funktion. Men den andra retade sig på det istället för att se att det här var en helhet. Och till slut så säger mästaren då att nu blev det ju en predikstol i alla fall. För det var ju inte någon osanning i det de hade sagt. Men ändå behövdes ju alla de här olika redskapen för att få till den här predikstolen. Så det är väldigt viktigt hur vi ser på varandra. Och då vill jag framhålla några saker, och det är att våra blickar, de kan vara inbjudande eller så kan de vara avvisande. Det har ni säkert mött. Det har vi nog mött alla någon gång i livet. Det där kan ju ha sin förklaring naturligtvis, som kan vara legitim, men ändå är det inte särskilt roligt. En avvisande blick, ni vet, den kan vara väldigt kylig. Den kan vara föraktfull, arrogant, lite överlägsen. Medan den där inbjudande blicken, en inbjudande blick, den är varm. Den är förstående, den är intresserad och den är öppen. Jag är här nu för att jag vill höra vad du har att säga. Det där är inget som vi behöver tala om för folk, för det märker man. Jag har en kollega i Småland, hon har gått pension nu. Hon berättade en gång när hon kom på sjukhuskyrkan på besök till en patient. Och gjorde det stora felet som vi gör ibland för att vi inte är fullkomliga. Nämligen att inte vara närvarande. Hon satt där en halvtimme och till slut så sa hon så här, hon var lite stressad. Och så sa hon till patienten, ursäkta, nu måste jag nog gå, sa hon, för att jag har annan sak jag ska gå på. Då tittade han på henne och sa, ja, det kunde du ha gjort för en halvtimme sen, sa han. Han hade märkt från början att hon inte var närvarande. Väldigt pinsamt för henne. Men så är det, det märks. Så våra blickar är väldigt viktiga, hur vi ser på varandra. Och vad är det som avgör hur vi ser på varandra? Ja, jag tänker så där att när det gäller den här avvisande blicken så tror jag att den många gånger bygger på förutfattade meningar som vi kan ha om varandra. Den kan bygga på rädsla. Ofta är det väldigt mycket rädsla i sånt här. Att vi känner oss osäkra. Det kan också ha sin grund i ett eget självförakt. Att jag inte ser på mig själv med glädje, med förlåtelse. Att jag föraktar mig, då blir jag väldigt sträng och dömande ofta emot andra. Och det kan vara helt enkelt att vi har ett fel fokus. Medan den här inbjudande blicken, den är inte distanslös. Det ska jag inte säga. Det finns en sund reservation naturligtvis. Men skillnaden är att det finns ett rätt fokus i den blicken. Och här kommer vi ju till Jesu exempel. Precis så kan man tänka att Jesu blick var vid mötet med alla de här människorna som han mötte. Jesu blick, den var aldrig påträngande, men heller inte distanslös. Han hade en egen integritet. Han respekterade andras integritet. Men han hade ett rätt fokus, nämligen att se människan. Han såg inte i första hand synderskan vid brunnen som hade levt lite omoraliskt och gjort si och så. Han såg inte på äktenskapsbryterskan. Han såg inte på skattefifflaren. Han såg personen, människan, bakom alla lager av smärta, skuld och skam. Det här är något som kallas acceptans i mötet med människor. Och när vi möter varandra, ska vi inge hopp hos en människa, så får vi ta bort det där som många gånger kan vara ett raster för oss. Att vi vet för mycket om en människa, och det kan skapa en osäkerhet och rädsla och distans. Det kan säkert vara saker som stämmer och som vi tycker inte är särskilt goda eller fördelaktiga. Men det är inte det. Ska vi möta en människa med hopp, så ska vi inte se på det som har varit eller är, utan vi ska se på människan där bakom, som Gud har skapat och älskat, som behöver förlåtelse och hopp och befrielse för att kunna bli upplyftad. Jesus visar med hela sitt kroppsspråk, sin attityd, sitt röstläge, oavsett omständigheter, så visar han att han vill det goda. Att han vill lyfta människor till sitt ursprungliga och sin rätta värdighet. Han stannar i den här sykomoren. Han lyfter blicken emot trädet och så säger han: skynda dig ner, Zacchaeus. Jag vill komma hem till dig idag. Jag vill besöka dig. Jag vill äta med dig. Han sa inte: kom ner så ska jag läsa lagen för dig hur du ska bete dig. När Jesus hänger där på korset, utmattad av tortyren, så uppammar han sina sista själsliga krafter för att med kärlek kunna besvara förbrytarens bön. Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och när de här självgoda skriftlärda fariseerna som kom dragande med kvinnan som hade ertappats med äktenskapsbrott, när de kom till Jesus, då riktade han först udden mot dem. Uppenbarligen, när vi läser, ni känner till texten, så var han väldigt lugn. Han var väldigt behärskad. Genom att han först böjde sig ner på marken och ritade med sitt finger på sanden eller vad det var. Vi vet inte exakt vad Jesus skrev. Men han gjorde det i alla fall. Och sen så lyfte han upp blicken emot dem som kom där med kvinnan. Och så säger han till dem: den av er som är fri från synd kan ju kasta första stenen. Alltså, vilken pedagog, tänker jag säga, för det första. Och vilken gudomlig vishet i detta. Självklart så blev de ju oerhört avklädda och stod där med sin skam. Och så fortsatte han en stund till att rita på marken medan de här religiösa ledarna, de troppade av. En efter en så gick de därifrån. Ingen hade kastat någon sten. Då såg han upp emot henne och så frågade han: var det ingen som dömde dig? Nej, herre, svarade hon, ingen. Och då meddelar Jesus henne de orden som sedan den gången har fått befria och hela, upprätta så många människor genom hela historien. För han säger till henne: gå, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Så ni hör de här mötena som Jesus hade. Vad är detta om inte att inge människan hopp? Kvinnan som skulle fråntas allt, som skulle dödas, hon fick bli upprättad istället, förlåten och helad. Och vid Sykarsbrunnen så var det en motsatt situation. Jesus satt där mitt på dagen, trött och törstig efter sin vandring. när den skygga kvinnan dyker upp där med sin kruka. Ja, men Jesus visste ju redan allt från början. Det står ju att han vet allt vad som finns i människan. Men det där var inget som han behövde glänsa med eller utnyttja på något sätt. Det var inte nödvändigt alls. Utan han ville möta människorna på rätt nivå. Och så inledde han en konversation med henne. Han känner ju till hennes tilltrasslade liv. Men likväl så upprätthåller Jesus det här rätta fokuset. Det var kvinnan, det var människan bakom allt det där som hade blivit fel. Som han ville åt, som han ville möta. Och i hans ögon så är hon ingen synderska. Utan hon är en värdefull människa som har blivit illa medfaren av hur livet har tätt sig och vad det nu är som har gjort att hon har gått ifrån famn till famn. Och ni vet, här finns alltid orsaker som är sorgliga för det mesta. Och det här vet Jesus. Och han visar henne stor respekt genom att han ber henne om vatten. Och att hon kan få känna sig i den stunden värdefull och behövd. Så hon aldrig kunde möta annars hos andra människor som bara, liksom ni vet, så här tittade på. Sådär. Nej, Jesus han lyfter henne redan där. Och under den här följande teologiska och existentiella dialogen så föds det hos kvinnan en längtan efter ett förvandlat liv. Tänk om Jesus hade börjat med att rada upp nu. Alltså, vad har du gjort och hur är det med dig och varför blev det så? Då kanske hon hade knutit sig av rädsla och bundit sig och det hade varit väldigt svårt. Nu förstod ju Jesus att nu pratar vi teologi, vi pratar existentiella frågor, gjorde de där. Och han började tala lite allegoriskt om det här vattnet och att han kunde ge ett vatten där man aldrig skulle bli törstig och så vidare. Och det här klart väckte ju kvinnans nyfikenhet. Och det gjorde ju att hon började känna att hon kunde slappna av. Hon kunde känna, ni vet, tron är grunden för det vi hoppas på. Det handlar om tillit, som hon sa Caroline Krook igår kväll på Helgmålsbönen. Det handlar om att få tillit. Kvinnan börjar längta när hon får tillit till Jesus. Det här hade byggts upp under samtalet med Jesus. Och när det här hade kommit till det här stadiet och skeendet, då är det läge för kvinnan, eller för Jesus, att avslöja kvinnans brustenhet och vad det var som hade blivit fel. Det var det här att du ska hämta din man, och hon sa, jag har inte din man. Nej, det är rätt, den man du har nu, det är inte din man. Och så vidare. Men det var, ni vet, det blev på ett helt annat sätt. För att det hade föregåtts av denna kärlek, av denna uppbyggnad av tillit som hon fick. Och risken för att kvinnan skulle reagera med vrede nu på Jesu ord, den var nästan obefintlig. För Jesus mötte henne med sån fin känslighet, med sån värme, med respekt och kärlek. Så när orden uttalades, sanningens ord, då blev de istället nyckeln till befrielse istället för sten på bördan. Så här är ju Jesu vilja att vi ska möta varandra. För att kunna ge världen hopp. För att kunna ge våra medmänniskor ett hopp. Hur det än har varit för dig så är det inte hopplöst. Det finns en kärlek som allt vill förvandla, som kan befria, som kan hela. Och vad är hemligheten? Ja, Jesus hade rätt fokus och därför såg han personen bakom omständigheterna. Han såg med kärlek och han såg med den här inbjudande blicken. Och det fanns i grunden, skulle jag säga, ett genuint människointresse. Och som jag sa där innan, Johannes läser vi att han såg på människans storhet och han visste inom sig själv vad som fanns i människan. Och moder Teresa lär ha sagt också så här, att vi ska se på varje människa som vi möter som om det vore Kristus själv. Jag får komma och möta dig på det sätt som du behöver nu i den här stunden. Du och jag, Vi är inte resultatet av våra omständigheter. Det är inte heller någon annan av våra medmänniskor. Det är ett förödande sätt att tänka att ja, men det var si och så för mig och jag var med om detta. Så nu är det som det är och livet kommer aldrig bli bra. Jag är totalt kraschad och så. Det är aldrig för sent för en lycklig barndom är titeln på en själavårdande bok. Det är klart att vi kan behöva jobba lite med det här ibland. Förstås. Men vi har den här grunden. Guds kärleksfulla blick till oss. Där han har sett oss ifrån början. Vi kan aldrig springa ifrån livet därifrån och dit. För livet är inte en linje. Och jag brukar ta bilden av ett äpple. Att livet är som den här frukten. Om vi tänker oss ett äpple så kan det se väldigt olika ut till det yttre. Men inuti sig så har det en frisk kärna ur vilken det här äpplet har växt fram. Och så är det med livet. Det är ingen linje. Livet levs inifrån och ut. Lager på lager läggs det till. Vi kan inte fly ifrån det som har varit. Vi bär det med oss. Och det är en gudomlig vishet i detta. För det skulle aldrig ha blivit lyckligt annars. Nu finns det kvar. För att också kunna landa i Guds omsorgsfulla händer. För att kunna helas och läkas och befrias. Därför har vi den här friska kärnan inom oss. Och ibland kan vi få våra törnar och vi kan få våra fallfrukt. Och det blir lite sådana här mörka fläckar. Men vi kan ändå veta att vi har det inom oss som Gud har lagt ner i vårt innersta. Och han vill lyfta oss. Han vill hjälpa oss. Och hur kan jag då bli bättre på att se människor med kärlek? Och då börjar det hos oss själv som jag sa i början. Om jag håller blicken fäst på Jesus så bländas jag ju av hans kärlek. Som lyfter och befriar mig. Och när jag själv blir föremål för Guds barmhärtighet så kan jag ge den vidare till andra. Då, när jag kan respektera mig själv med mina fel och brister, då kan jag också se med respekt på andra. Och det här lilla ordet respekt pratar vi väldigt mycket om. Jag vet inte om vi alltid tänkt på vad det betyder. Men det betyder egentligen att se en gång till. Det betyder att respektera. Re betyder ju åter och spektera det att se. Att se åter. Att se en gång till. Alltså stanna upp inför en människa. Döm inte efter det yttre. Döm inte efter vad vi har hört. Utan visa ditt genuina intresse. Hur har du det? Utan att du behöver liksom tänka på att ja, men jag har ju hört om det. Och det var den som sa då, så och så. Nu är jag här för att höra hur har du det? Och visa att jag vill verkligen höra det. Och har jag inte tid, om jag springer på stan eller så, så kan jag säga det. Du, jag har lite bråttom idag. Kan inte vi träffas imorgon så jag får höra på din berättelse? Så blir det också mera ärligt och öppet. Så det här vill jag skicka med oss. Att verkligen, för att ge människor hopp, så handlar det om att kunna se med denna blick som Gud ser på oss. Och när vi själva tar emot den blicken så blir vi också bra förmedlare till andra. Så att vi kan se på dem i kärlek. Och ni vet att när vi kan vara snälla mot oss själva. Det är oftast det som är svårast för oss. Vi kan vara väldigt hårda mot oss. Och svårt att förlåta det vi har gjort och så vidare. Och då kan vi bli lite hårda och dömande mot andra också. Och det finns ett ord i Jakobs brev som jag ofta stavar på. Och det står i Jakob 2:13. Där står det så här att domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så låt oss vara som Gud har sagt. Som Gud är barmhärtig och full av tröst och kärlek och visar det till oss. Så får också vi visa det till varandra i vår gemenskap men också till andra människor omkring oss. För i det så finns det verkligen ett hopp som lyfter, som helar och som bär oss. Genom olika tider. Amen.